Så får vi stå upp och lyssna till gammaltestamentliga läsningen som är hämtad från Andra Mosebok, kapitel 34. Herren sade till Mose: skriv upp åt dig dessa ord. Till enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och Israel. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de 10 orden. När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se, hans ansiktes hy strålade, och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem, och då vände Aaron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. Och när han kom ut talade han till Israels barn det han hade fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade. Och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren. Hör också Herrens ord från Andra Petrusbrevet kapitel 1. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Till han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 17 kapitlet. Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I kyrkans och naturens gröna tid kan vi förundras över skapelsen och skaparen. Men den här sommaren har vi nog alla funderat lite över vart solen har varit. Det klarnar lite ute Men här inne idag bryter ljuset igenom och vi klär salen i högtidsfärgen, den vita färgen. Det är Kristi förklaringsdag med temat Jesus förhärligad. Evangeliet beskriver hans ansikte, skinande som solen, och vi ställer fram alla ljusen på altaret. Alla sex ljusen, de får vittna om Jesu härlighetsljus, tre ljus på vardera sida och korset i centrum. Men det är också tre vittnen på vardera sida och korset i centrum. Korset som leder tankarna till Kristi lidande och död. Det kan verka lite märkligt att detta ska vara i centrum när det är en sån ljus dag, en högtidsdag. Men Jesu lidande och död förminskar inte Jesu härlighet, utan tvärtom, den gör den så mycket större. Och vi får idag fördjupa oss lite i hur Jesu uppdrag blir förklarat och hur hans härlighet framstår så mycket större i ljuset av det. Jag nämner bara kort om namnet också. Han blir inte förklarad i den mening vi tänker på som att lägga ut någonting och förklara hur någonting ligger till. Utan det har mer med den gamla översättningen att göra, att han blev jordklar. Alltså som klar himmel eller klart vatten. Och i nuvarande översättning står det förvandlades. De flesta händelser vi läser om i evangelierna utspelar sig där många, eller i alla fall flera människor, finns på plats. Då fanns de redan där och kunde bli vittnen till vad som ägde rum. Men ibland var det särskilda händelser. Och då tog Jesus med sig några få till att vara hans vittnen. Det står i GT att efter två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Så tänker Jesus också. Han tar med sig tre lärjungar. Och vid många andra tillfällen är det just samma tre lärjungar han tar med sig, om inte hela skaran är med honom. För ett vittne måste ju ha sett det de ska vittna om. De kan inte berätta om vad andra har sagt att de har sett, utan de måste själva vara vittnen. Och lärjungarna var kallade att vara vittnen. Men idag är det inte bara de här tre vittnena, utan de är sex vittnen. Och därför har jag rubrikerna: det är tre som vittnar i himlen om Jesu härlighet. Och det blir egentligen sju. Det är korset vittnar om Jesu härlighet. Och det är tre på jorden som vittnar om Jesu härlighet. Tre vittnar i himlen om Jesu härlighet. Han hade tagit med sig tre lärjungar upp på berget för att be. Och medan han bad förvandlades han. Och två män samtalade med honom, Mose och Elia. Vad gör de på berget och varför är det just de? I Malakis sista kapitel, det fjärde, kan vi läsa om Herrens dag som ska komma. Då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Det är Jesus. Denna sol är Jesus. Och i samma profetia står det också om Mose och Elia. Mose lag ska de minnas. Och Elia är den som ska komma före Herrens dag och vända fädernas hjärtan till barnen och barnen till fädernas. De är representanter för det gamla testamentet. Lagen och profeterna kallas det också ibland. De är det gamla förbundets vittnen. Mose som representant för lagen och Elia för profeterna. De är genom sina liv förebilder för Jesus. Alltså deras händelser, vad de har varit med om i sina liv, kan visa och vara en spegling om vad Jesus sedan är med om. Och det finns många detaljer kring det här, men som vi inte ska fördjupa oss i nu. Men Mose säger mot slutet av sitt liv: Herren din Gud ska låta uppstå en profet bland ditt folk, en av dina bröder som är lik mig, honom ska ni lyssna till. De vittnar alltså med sina liv och blir en förebild till Jesus, men de talar också om honom. De vittnar om honom. Och Mose säger just i slutet där, honom ska ni lyssna till. Och vi kan höra honom säga, vad vi har skrivit, det har vi inte skrivit för att ni ska tro på oss, utan för att ni ska tro på honom som vi berättar om. Honom som vi har satt vårt hopp till. De satte sitt hopp till Jesus. Och nu låter de lärjungarna få bli alldeles säkra på detta. Jesus säger vid ett tillfälle till judarna. Johannes skriver alltid kollektivt judarna. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Paulus talar om att de fortfarande har en täckelse över sina ögon. Och det är samma sak idag. Slöjan som Mose hängde för ansiktet hänger fortfarande där. De ser inte Jesus i skrifterna. Men vi ska läsa skriften som skattletare, där den stora skatten är Jesus själv. Det är hos honom livet finns. Mose visste om vem han skrev, och nu uppmanar han oss att lyssna till honom. På berget hör vi samma sak. När vi talat om två vittnen, Mose och Elia. Och vem är det tredje vittnet? Det är Fadern själv. Han som låter sin röst höras från himlen. Och det är samma budskap som när Jesus döptes. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Lyssna till honom. Nu har Fadern vittnat ännu en gång om den kärlek och glädje han har till sonen. Varför har han en sådan glädje och kärlek till sonen? När vi läser samma händelse, alltså förklaringsberget hos Lukas, så får vi lite mer information. Jesus samtalar med Mose och Elia om sin bortgång, som Jakob sa också förut, som han ska fullborda i Jerusalem. I grekiskan står ett lite märkligt ord, exodus. Jesus talar om sitt exodus som man måste fullborda i Jerusalem. Exodus är kyrkans gamla namn på andra Mosebok och betyder utgång. Alltså uttåget ur Egypten anspelar Jesus på berget. Och det exodus Jesus skulle fullborda för vår skull var hans lidande och död. Och för det älskar Fadern honom. Korset vittnar om Jesu härlighet. Israels uttåg ägde rum efter Pesach, påsken. Natten då Herren gick förbi alla dörrposter som var bestrukna med lammets blod. Den stora förebilden till korset är detta. Lammets blod som räddar alla som vistades i det huset. Det här offret upprepades varje påsk. Men ändå var det bara en skuggbild av vad som skulle komma. Det var inte ett fullkomligt offer. Som Hebreerbrevets författare skriver, då borde de ju upphört. De hade kunnat förlåta synder helt fullkomligt och rena. Då hade de inte behövt upprepa och upprepa. Men det fullkomliga offret hade Gud uttänkt. Det står i Uppenbarelseboken om lammet som var slaktat sedan jordens grundläggning. Jesu offer är ett evigt offer, men det skedde här i tiden. Jesus är det lammet, och han gick villigt denna vägen för vår skull. Via Dolorosa, smärtornas väg. Och det var ett uttåg som möjliggjorde för oss att få följa med honom in i den himmelska härligheten. Och det är något av denna som lärjungarna fick se på berget. Hans ansikte blev som solens ljus. Och Markus beskriver hans kläder så vita som ingen blekning i världen kan göra dem. Jakob talade om när Jesus vandrade i Galileen på dammiga vägar. Vi kan tänka oss när Jesus har vandrat runt där. Hans klädnad är alldeles fläckad av sot och damm och kanske lera. Och de har tagit sig upp för detta berget. Och för en vit kläddräkt är kanske inte det den bästa behandlingen. Du kan se honom där, han kanske har en smutsig kläddräkt. Men hans härlighet lyser, så framstår den här smutsiga klädnaden som oändligt vit. Han har ännu inte farit upp till himlen. Och när vi läser Johannes uppenbarelse så kan vi förstå att det finns en ännu större härlighet för sonen när han är i himlen. Detta är en del av den härlighet som de får se på berget. Men vad är det som är denna härlighet? Vad är det som lyser så? Det är Jesu helighet och Jesu rättfärdighet. Men denna rättfärdigheten och heligheten och härligheten består inte att han är någonstans upphöjd och skild från det materiella i någon slags andlig tillvaro. Det är inte rättfärdigheten, utan det är att han är i fullkomlig tillit och lydnad till Fadern. Fadern vill ha gemenskap med sina barn och vet att Jesus är enda vägen till detta. Och när Paulus skriver ner i Filipperbrevets andra kapitel Kristushymnen, så beskriver han Jesus sinnelag var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt vakade han inte över sin tillvaro som Gud, så som ett segerbyte och något att hålla fast vid, utan han uttömde sig, blev en människa, en tjänare, och var lydig ända till döden, döden på korset. Och så fortsätter han: därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla andra namn, JHVH, Yahweh. Det är Jesu lydnad och utgivande för vår skull som genererar Faderns kärlek för honom. Där i är Jesus storhet, Jesu härlighet. Satan trodde att han hade vunnit sin seger över Jesus på korset. Men korset blev den plats då Satan och mörkrets makter avkläddes. Och Jesus segrade. Döden rår inte längre på oss. Och vi får följa med Jesus i det uttåg när tiden är ute för oss här på jorden. Och vi får gå in i den himmelska härligheten. Därför vittnar korset högt om Jesu härlighet. Och tre vittnar på jorden om Jesu härlighet. Petrus. Det gick inte in allting första gången för Petrus. Jakob och Johannes var också med där på berget, men jag ska fokusera mer på Petrus nu. Det står mer om Petrus. Så vi börjar en bit innan dagens text tar vid. Jesus var i Caesarea Filippi med lärjungarna. De hade varit uppe på någon höjd och Jesus frågar lärjungarna: vem säger människorna att jag är? Och här dyker Elia upp igen. Alltså, vi kan förstå att Elia var en väldigt central gestalt i Messias förväntningarna. Johannes döparen får frågan om han är Elia. Jesus får frågan om han är Elia. Men han är inte Elia. Men nu får Petrus en liten fusklapp från Fadern när Jesus frågar: vem säger ni att jag är? Du är Messias, den levande Gudens son. Bra, Petrus. Nu har han fått en insikt av Gud. Men så börjar Jesus tala om det lidande han måste utstå. Han ska gå till Jerusalem, lida, förföljelse, dö, men uppstå på tredje dagen. Och då säger Petrus: nej, aldrig ska det hända dig. Gud är nådig mot dig. Petrus förstår inte korsets storhet. Och här chockar Jesus lärjungarna med sitt svar. Och vi hajar också till när vi hör vad han säger. Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker, inte Guds tankar utan människotankar. Petrus, som nyss blivit prisad för sin bekännelse, blir nu brutalt tillrättavisad. Och Jesus fortsätter att tala om sitt kors och följa honom och utstå lidande för hans skull. Nu kan vi tänka oss att Petrus har förstått Jesu uppdrag. Men nej. Det verkar inte så. Lärjungarna får se Jesus förvandlas och med honom på berget är Mose och Elia. Hur de känns igen vet vi inte. Men de samtalar som sagt om att Jesus måste gå till Jerusalem för att lida och dö. Korsets anstöt. Och ännu en gång verkar inte Petrus vilja att Jesus fullgör det uppdrag han har kommit för att fullborda. Han vill stanna kvar i härligheten på berget, för det är gott för dem att vara där. Där är de borta från allt folk som tränger sig på och hela tiden vill ha hjälp. Där är de borta ifrån fariséerna och de skriftlärda som hela tiden är på dem och anklagar dem. Nej, på berget vill han stanna kvar. Han erbjuder sig att bygga 3 hyddor. Han har inte lärt sig. Han har inte förstått Jesu uppdrag. Och korset är fortfarande någonting som han inte vill veta av. Ännu en gång behöver fadern gripa in. Han höljer Mose och Elia och Jesus i ett moln och talar till Petrus och de andra. Men nu kommer det inte som en visshet utan som en yttre röst. Han behöver få undan fokus från Mose och Elia och rikta ljuset på Jesus. Han bekräftar sin glädje över Jesus, sin son, och säger åt dem att lyssna till honom. Mose och Elia var vittnen till Jesus. De skulle inte vittna om sig själva utan peka på Jesus. Och när de hör denna rösten faller de ner på sina ansikten. De känner av sin egen orättfärdighet och litenhet. Det är som när Jesaja utbrister i templet när han får se Jesus sitta på tronen. Ve mig, jag förgås, jag är en man med orena läppar bland ett folk med orena läppar. Historien har upprepat sig. Vi kan se mönstret här i den här utvidgade texten. Härlighet, tal om lidande från Jesus sida, avståndstagandet av korset från Petrus och Jesus tillrättavisar. Men nu kommer Jesus också fram till dem och reser dem upp. Och när de lyfter blicken ser de endast Jesus. Petrus beskriver vad han har varit med om i sitt andra brev, alltså dagens episteltext. Och i samma avsnitt så fortsätter han alldeles efter. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Vi ser att han senare i livet förstår vad som hände på berget. Det profetiska ordet, det vill säga skriften, har sin uppgift att peka på Jesus och vara vår vägvisare till honom. Och när morgonstjärnan, Jesus, går upp i våra hjärtan så har gamla förbundets vittnen fullgjort sin uppgift. Kvar är endast Jesus, och det är så det ska vara. Petrus och de andra förstod att vittna om Jesu härlighet på ett rätt sätt och fick sedan av Jesus själv förklarat hur allt hängde ihop. Och i andens kraft blev de vittnen för vad de hade sett. De blev martyrer, vilket egentligen bara är ett grekiskt ord för vittne. Men Petrus och Jakob fick vittna med sitt blod, vad vi vanligen tänker på med martyrer, om korsets kraft och härlighet och upprättelse för alla människor, syndernas förlåtelse och en öppen port till himlen för var och en som tror på Jesus. Johannes var den enda av de 12 och bland de 3 som inte led martyrdöden. Men han var ändå ett mäktigt vittne med sin penna, och läser man Johannesevangeliet, Uppenbarelseboken och breven, så ser man hur stort fokus han har på Jesus och Jesus i sin härlighet särskilt. Några avslutande tankar. Gamla testamentets författare skrev om Jesus. Och när vi läser Bibeln ska vi först och främst leta efter Jesus. Se Guds nåd i hans löften. De löftena som fick sitt ja och amen i Jesus och hans verk. Vill vi vara trogna i vad dessa författare ville få fram, ska vi hålla oss till Jesus och korset. Korset är inte nederlag. Korset är seger. Korset är inte förnedring. Kristus bereder genom korset vägen till härlighet åt alla hans trogna. En härlighet som strålade ut från hans kropp gjorde den smutsiga manteln alldeles underbart vit och skinande. Och så kan Jesus också få lysa genom vår smutsiga klädnad när han får bo i vårt hjärta. Hans rättfärdighet lyser starkare än de smutsiga fläckarna. Och hans rättfärdighet lyser starkare än vår synd. Och Fadern ser ljuset i oss. Och han älskar oss så mycket. Samtidigt innebär inte detta att vi går fria från lidande och medmänskligt ansvar. Jesus säger att vi ska ta vårt kors och följa honom. Men om de följer Jesus ner från berget, så är de genast i en situation där människor behöver dem. Som Jesu lärjungar ska vi inte dra oss undan i ett egoistiskt andligt kicksökande. Vi kan vara på en arbetsplats eller en fest, så kan vi uppleva en tomhet i vad människor samtalar om. Det kan vara ändlösa haranger av svordomar. Alla möjliga saker. Och detta kan vara ett lidande även om de inte ser det. Men vi får vara där som ett salt. Och på de vägar Gud öppnar för oss också vittna om det ljus vi har sett. Och ibland är det tvärtom. Att vi kanske hellre gillar en tillvaro som är mer fylld med nöjen. Hellre ser klart på filmen än att ägna Gud mer än en flyktig tanke innan vi sluter ögonlocken. Tycker det är roligare med Glade Gunnar på jobbet som gärna drar en fräckis än att lyssna till Guds ord. Jesu lärjungar får ibland finna små gläntor där ljuset lyser igenom lövverket. Men det här ska vi inte göra till boplatser. Utan det är tillfälliga rastplatser och påminnelser om det ljus som vi ska möta när vi kommit ända fram. Gudstjänsten är en sådan plats. Och här ska vi hämta kraft. Fast kanske inte alltid i kyrkfikat. Jesus kommer som till lärjungen och lyfter oss och låter oss få blicken fäst vid honom. Men vi ska inte söka oss bort från världen och stänga oss in i kyrkan. Och då kanske inte heller de som alltid känner oss mest bekväma med vid kaffeborden. Vi är kallade att tjäna både inom och utanför kyrkans väggar. Det är ett litet sätt att möta människor. Om en stund så dukas det också bland altarets vittnen för nattvard. När Jesus kommer och betjänar oss. Låt honom då få ta sin boning i dig och bär honom ut till en värld som ännu inte har sett Jesu härlighet. Och vi får vittna om honom i ord och gärning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.